Du lyssnar på Labyrint, de tre nyckelstenarna av Manne Lindvall, uppläst av mig, Leif André. Kapitel 1. Havets djup. Om du skulle våga dyka ner under havsytan och ta dig så långt ner att inget ljus syns. Sen fortsätta genom det mörka vattnet. Längre än någon annan människa någonsin tagit sig. Då skulle du få se ett svagt ljus där nere i djupet. Om du tog det närmare ljuset skulle du se ett varmt flämtande sken från ett fönster i en stor rund byggnad nere på botten. Om du då mot allt vett och sans skulle titta in i det runda lilla fönstret så skulle du få syn på ett underligt rum med slitna, mönstrade, röda tapeter. I mitten, vid ett bord fullt med rostiga verktyg, bultar och slangar, skulle du se en muttrande gubbe i en rock som ser ut att vara sydd av gamla trasiga mattor. Den fantastiska, underbara, helt slimtastiska labyrintmästaren Daidalos, svarar Kim med ett stort leende. Farfar ler tillbaka, rufsar om hennes redan rufsiga hår och skrattar sitt bullriga skratt. Kim älskar att höra farfar berätta legenden om Daidalos, fastän han gjort det så många gånger förut. Han får alltid något busigt i blicken när han beskriver de ändlösa labyrinterna som Daidalos byggt och alla de snirklande gångarna man kan gå vilse i. Hur han befolkat sin labyrintvärld under vattnet med fasansfulla robotmonster. Som Bulten, som krossar allt i sin väg med sin enorma skiftnyckel. Spindelroboten Krampus med sina sylvassa klor. Och Daidalos praktverk, Taurus, som vaktar den ändlösa labyrinten. Ändå kan hon inte riktigt försjunka i historien som hon brukar. Hon har för mycket att oroa sig över. Tror du att det är Daidalos som gör så att vi får så lite fisk? Nej, vi har bara ingen fiskelycka idag, säger farfar. Men både han och Kim vet att han är gammal nu och inte orkar lika mycket som förr. När farfar inte trodde att hon lyssnade hörde hon honom prata med andra fiskare om att sälja båten för att ha råd att bo kvar i huset. Men vad skulle farfar göra utan sin båt, tänker hon. Fisket är ju hans liv. Kim vet att farfar är ledsen, även om han försöker att inte visa det. Hon vill inte göra honom mer orolig än han redan är. Därför säger hon inget om hur ofta hon hamnar i bråk i skolan. Farfar behöver inte känna till hur den stöddiga Theo ger sig på henne gång på gång. Kim har varit nära att smälla till honom flera gånger. Speciellt den här gången på skolgården när han sa att Kim var lika tokig som sin farfar med sina knäppa historier. Han sa det så högt så alla skulle höra. Ni tror säkert på tomten i er familj också, hade han sagt och fått folk att skratta. Gnisslet från jumpaskor fyller den lilla jumpasalen. Den mörka höstkvällen utanför gör att de stora fönstren nära taket ser ut som svarta hål i väggen. Bollen sitter som klistrad vid Kims fötter. Hon dribblar lätt förbi klasskamrater med blå band över axlarna. Själv har hon fäst sitt gula band i håret. Hon närmar sig mål och motståndarlagets målvakt ställer sig bredbent, redo att ta emot bollen. Kim möter hennes blick och dribblar sedan åt vänster. Målvakten följer efter. En bit bort står Theo alldeles fri vid målet och viftar menande åt henne. Då vänder Kim snabbt. Hon får med sig bollen åt andra hållet och sparkar till den innan målvakten och motståndarna runt henne ens hinner reagera. Bollen flyger rätt in i mål. Ändå är det ingen som jublar. Varför passar du inte? Jag var ju fri på min sida, ropar Theo när Kim joggar tillbaka till deras planhalva. Men jag gjorde ju mål, eller hur? Kim sträcker upp armarna i en vinnargest och ser på de andra i gula laget.